Filipperbrevet, ett av de brev som Paulus har skrivit. Och vi ska fundera lite runt omkring, lite bakgrund och sådär. Jag vet inte hur mycket du har läst. Jag har liksom, det står ju jättemånga bra saker. Men jag kanske inte har läst det här så här i ett sammanhang så många gånger. Nu har jag gjort det flera gånger rakt igenom. Och det är ett fantastiskt brev. Det är så knacka lite, det var ju sånt om. Och jag satt som rubrik Filipperbrevet, ett helt evangelium. Och du kanske tänker att det är väl Markus, Lukas och Matteus och Johannes som är evangelium. Men på något vis så, när Paulus skriver det här brevet, så har han med hela evangeliet. Och det har liksom blivit, det har ju blivit kött och blod här. Det är vanliga människor som har tagit emot. Med allt vad det innebär. Lite bakgrund till det här brevet. Paulus och Timoteus är det som har skrivit det. Men när Paulus ska ut på sin andra missionsresa, och då har han med sig en som heter Silas. Och de är i nuvarande Turkiet och tänker åka runt och hälsa på små grupper av kristna runt omkring Medelhavet där. Och innan de ska åka så får Paulus en syn. Och den är så tydlig så att han måste lyda den. Och då står det en man framför honom och säger: kom över till oss och hjälp oss. Vi behöver hjälp, kom. Och det är Paulus första kontakt med Europa. Det finns en församling i Rom där det mest är judar. Alltså Jesus troende judar. Men i Grekland, som detta är Filippi, är det ju greker och alla möjliga folkslag. Och på något vis så ändras resplanerna. Och Paulus och Silas åker över till Filippi. Hur gör man då när man kommer till ett nytt ställe? Jag tycker det är lite intressant. Sätter man sig och ber och tänker, nu får Guds ande leda mig här. Vad ska jag göra? Hur ska jag gå? Nej, han tar det mest naturliga som det är. Och det är att han letar upp. Han ska se om man har några fler judar. Han är uppfödd i det, med den kulturen. I det folket. Och han letar upp. Och i Filippi finns det så få så att det finns ingen synagoga. Utan han letar efter en böneplats. Någonstans i naturen. Han får kanske något tips. Och så letar de rätt på den här böneplatsen. Jag kan tänka mig att han hade hoppats på att han skulle hitta ett gäng med, som det står i Bibeln, bröder. Alltså lite män. Jag kan tänka mig att det skulle passa Paulus, att han tänkte det ska bli fint. Och vad han träffar på är en grupp med kvinnor. Men han delar evangeliet med dem. Han predikar för dem. En av dem heter Lydia. Det står att hon är troende. Jag tror inte hon är inte jude, utan gäller judinna. Men när han har predikat ett tag så vill hon bli döpt. Hela hennes familj döps. Och sen ställer hon frågan: duger min tro nu? Då kan ni väl komma hem och äta med mig och bo i mitt hus med min familj. Och Paulus, tror jag, det känns som att han hade tänkt åka vidare med en gång där. Men då blir han kvar efter den inbjudan. sen nästa dag eller dagen därpå kommer en ung flicka och går i deras följe hela tiden. Och talar om att de här männen, de predikar frälsning från Gud. Och de har aldrig sett den här flickan eller vet vem hon är. Och det kommer fram att hon kan spå andra människor. Alltså framtiden för olika människor. Och hon har ett gäng gubbar som får betalt för det. Hon är viktig och värdefull för dem. Och Paulus säger att till slut så tröttnar han på detta. Även om hon säger något positivt så tänker han, det här går inte längre. Så han ber anden att lämna flickan och sen kan hon inte spå längre. Och inkomsterna för gubbarna försvinner. De tas till fånga, blir piskade på torget. Kommer i fängelse. Den här berättelsen har många av er hört. På natten blir det jordskalv. Och dörrarna öppnas till fängelset. Under tiden sjunger Paulus och Silas lovsång och är glada. Fångvaktaren blir förskräckt. För han tror att han har missat och förlorat sitt arbete. Men alla fångar är kvar. Och han vill också komma till tro. Han och hans familj, de låter döpa sig. Och sen efter detta så ger de sig iväg. Och sen har det gått 8-10 år någonting när det här brevet skrivs. Under den här tiden har de haft kontakt med varandra genom människor som har, de har skickat gåvor och hjälpt varandra. Och hela det här brevet är ett, skulle man kunna säga, ett ljuvligt vänskapsbrev. En djup vänskap mellan Paulus och de som bor i Filippi. Men i Filippi så är det inte allting enkelt. Man känner av pressen ifrån, för det är en romersk koloni. Och man känner av pressen ifrån kejsaren. Som har sagt att ingen annan får kallas herre. Eller man tillät inte att några grupper bildades. Man var rädd att någon skulle försöka ta tillbaka makten. Och därför så var man trängda av samhället. Eller av de som var regering. Eller styrde. Och förmodligen var det som också skapade oenighet lite bland de som var troende. Hur ska vi förhålla oss till de här i samhället? Hur ska vi göra? Hur mycket ska vi ta hänsyn till och hur mycket ska vi liksom bara köra på? Ni vet, de här frågorna är lätt att de kommer upp. De är inte så självklara. Och så fanns det några judar och de ville gärna att de hedna kristna skulle omskära sig och följa judiska lagar. Och in i detta så skriver Paulus sitt brev. Och han vill uppmuntra och glädja dem. Och ge dem nytt mod. Och jag känner, man kan liksom hitta kopplingar till även nu 2000 år efter i våra samhälle. Det kommer liksom influenser och hur ska vi ställa oss till olika beteenden som människor har och vad man gör och inte. Och hur ska vi tänka? Ska man vara liksom stentuff eller ska man vara lite mer smidig eller... Och så där. Och de här frågorna kommer upp. De finns nu också. Det här brevet är ju känt för sin glädje. Och det är ju lite konstigt för Paulus i fängelse. Även vid det här tillfället. Förmodligen i Rom eller i Efesos, det vet man inte riktigt säkert. Han satt i fängelse på båda ställena. Det var därför jag sa 8-10 år. Det är inte så säkert, man har inte riktigt koll på det. Det går inte att läsa ut. Och ifrån det här fängelset så vill han skriva en brevet. Och vill uppmuntra. Och som jag sa innan, det är, här finns liksom varvat den texten som Rickard läste här är en, som en hymn egentligen. För den stämmer inte med Paulus övriga sätt att skriva. Utan det är något som man använde oftast, kunde använda på olika platser som var nedskriven. Kanske man sjöng den. Den här centrum, det här att Kristus har ödmjukat sig. Blir lydig in till döden och därför Gud upphöjt honom och så vidare. Det vi hörde här, Rickard. Och det finns i mitten av brevet. Och alltihop utgår ifrån den här kärnan i brevet. När Paulus skriver. Och Paulus uppmanar ju till glädje. Kan man säga till någon som är ledsen, nu ska du vara glad? Nej, det kan man inte egentligen. För då blir det något konstigt. Man måste hitta en anledning. Varför ska vi vara glada? Ja, inte för att man har kommit i fängelse. Och inte för att det är kämpigt. För att regeringen eller styret i landet vill trycka och ta bort dem. Och så vidare. Då säger Paulus. Det Kristus har gjort. Det är utgångspunkt. För vår glädje. Det finns inget annat. Där är glädjen. Vi ska läsa ett stycke ifrån. Ska se här. 4:4 ja. Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga er, gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar. Genom åkallan, bön med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan. Och era tankar i Kristus Jesus. För övrigt, allt som är sant, värdigt, rätt och rent. Allt som är värt att älska, uppskatta. Ja, allt som kallas dygd och förtjänar beröm. Tänk på allt sådant. Jag tycker det är så härligt. De här verserna, man tänker så här, gläd er i Herren, jaha. När jag går på gudstjänst då är det liksom här, det är ju centrum runt Jesus. När jag ber då kanske ska jag vara glad. Men Paulus liksom vidgar detta och säger, när ni tänk på allt som är gott, ta in allt i livet och gläd er över allt som är gott, rättfärdigt, rätt och riktigt. Och liksom vidgar vår, till liksom livslust. Det är inte bara en liten, glädjen är inte bara en liten religiös bit eller någonting som ska vara på något speciellt ställe. Låt det få komma in i hela er varelse. När du bygger Lego med ett litet barn eller bakar ett bröd eller vad du gör för något som är gott och fint. Känn dig glad och tacksam. Låt dig uppfyllas av livsglädje och mod. Och precis efter så sa han, låt alla människor se hur vänliga ni är. Vilken uppmaning. ett bibelställe som ett annat ställe längre fram som Paulus tar upp är ett som många gånger citeras. Och det är detta, denna versen: allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Kanske är det så att den versen har använts ibland av oss när vi har haft våra egna projekt, ibland kanske känt att det här vill jag göra, och sen kämpar man på. Och allt förmår jag i honom, han ger mig kraft. Och det kan vara både det ena och den andra. Men jag tycker det är fint, vi ska läsa det sammanhanget där Paulus har med den här versen. Och det är längre fram i samma kapitel och från vers 11. Jag kan ta från vers 10. Det har glatt mig mycket i Herren att ni till slut har låtit er omtanke om mig blomma upp. Visst tänkte ni redan förut på mig, men då hade ni inte något tillfälle att visa det. Jag säger inte att jag har saknat något, för jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. Jag kan leva enkelt och jag kan leva i överflöd. Med allt om alla förhållanden är jag förtrogen. Jag kan vara mätt och jag kan vara hungrig, leva i överflöd och lida brist. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Men ni gjorde väl som hjälpte mig i mitt svåra läge. Paulus talar om sina livsomständigheter. Och visst, många gånger vill vi ha en autostrada till himlen. Vi vill att det ska gå så smidigt som möjligt i livet. Jag tror alla vill det och känner att det vore ju perfekt. Men livet är inte sånt. Och Paulus är ärlig här. Jag tycker det är så härligt att läsa. Jag kan lida brist, säger han. Vi förstår av sammanhanget att det har varit brist på mat. Kanske brist på vänner, vänskap, ensamhet. Brist på hälsa eller framgång där man hade tänkt att nu ska det hända lite saker. Men Paulus säger, jag kan lida brist. Allt förmår jag. Jag klarar av det. För sånt är livet. Men det är också att kunna handskas med överflödet. Det kanske är en större utmaning för oss ibland. Kunna leva med överflöd av mat, ägodelar, tillgångar på ett rättfärdigt och bra sätt. Och Paulus säger, allt förmår jag i honom. Gud ger mig kraft i att klara av livet, hur den ser ut. Nu ska vi gå till kapitel 2 och 12. Där är också en vers som jag ska dela tillsammans med er här. Därför, mina älskade, liksom ni alltid har varit lydiga, så arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Inte bara som när jag var hos er, utan ännu mycket mer nu när jag inte är hos er. Ty Gud är den som verkar i er både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske. Gör allt utan att klaga och tveka, så att ni blir fläckfria och rena, Guds oskyldiga barn, mitt ibland ett falskt och fördärvat släkte, bland vilka ni lyser som stjärnor i världen. Den här versen har jag funderat på en hel del. när det står att vi ska arbeta på vår frälsning. Är inte frälsningen en gåva? Andra versen i början av brevet, efter han har hälsat, så har Paulus med nåden. Och sista versen i sitt brev, det sista han skriver, så står det om nåden. Guds frälsningen är en gåva. Inget någon kan förtjäna eller arbeta sig till på något sätt. Det enda som blir lön av är synden, står det i Bibeln. Syndens lön, den ger lön. Men den är inte bra. Det andra, Guds gåva, är evigt liv i Jesus Kristus. Vad menar då Paulus när han skriver arbete, att arbeta? Då står det ju därför när jag börjar läsa. Och då är det ju den här som Rickard börjar här, hela den här sammanhanget. Hur Jesus, som hade Guds gestalt, utblottade sig och blev en tjänare och blev lydig för vår skull. Därför, säger Paulus, så kan vi med fruktan och bävan arbeta på vår frälsning. Och inför påsken och i fastetid och inför det som hände och det Jesus gör är faktiskt inget annat än fruktan och bävan faktiskt inför det. För där är det allvar och det är något som har förändrat hela vår universum och hela vår värld. Det härliga är ju också att det är inte bara det Jesus har gjort för varje människa. Det är också framtiden som ligger i hans händer. Alla knän ska böja sig i himmelen och på jorden och under jorden. Alla tungor ska bekänna Gud Fadern till ära att Jesus Kristus är Herre. Alla. Därför, säger Paulus, för att Kristus ödmjukade sig och var lydig, så kan ni stå fasta i er kallelse och er uppgift. Därför ska ni hålla ut och inte tappa modet. Därför ska ni hålla fast vid bönen och fortsätta även om det är jobbigt. Ni kanske känner er ensamma och det är kämpigt på olika sätt. Ni undrar hur det ska gå. Det kan vi också göra ibland. Hur ska det gå med kyrkan, församlingen? Och hur ska det gå med vår värld? Allt ligger i Jesu händer, säger Paulus. Ty det är Gud som verkar i er. Allihopa ni som är idag. Gud verkar i er. Både er vilja och er. Och det ni är för att hans syfte och hans vilja ska få ske. Och så säger Paulus. Följden av att ni följer Kristus, att ni har honom som exempel, det blir att ni lyser som stjärnor på himmelen. Och när jag läste det så tänkte jag så här, det var väl lite klent att ta till. De lyser ju inte så mycket. Alltså jag tänker, han är ju rätt så, ibland tar han ju i så här, skulle det inte vara ni lyser som solar så att det, natten blir som dag eller något sånt. Men det hade varit orealistiskt, för så är det inte. Däremot så räcker det med en stjärnhimmel. För att man ska se och ta sig fram mitt i den mörkaste natt. En stjärnhimmel är full utav stjärnor när det är stjärnklart. Så långt man kan se åt alla håll. Alla lyser lite grann. Och tillsammans gör det så att både en själv kan ta sig fram. Utan att snubbla över stenar och annat som är i vägen som man inte ser när det är mörkt på natten. Och det lyser också upp för andra människor. Och jag kände, kanske det ligger lite utav, jag vet inte när Paulus skrev det, att han tänkte Abrahams löfte, han skulle titta på himlen. Det är inte kört, det finns ett hopp, jag har gett ett hopp. Och de nya människor som ska få hitta tron på Jesus. Och att församlingen ska få fortsätta och få vara den platsen där människor kan hitta Kristus. Jag ska avsluta med att läsa en liten berättelse. En del av er har säkert gjort det. Conny tog hem en liten broschyr. En del av er kanske har haft den hemma. Under tiden som muslimerna har haft sin fasta så var det en liten broschyr där man kunde be varje dag för muslimer över hela vår värld. Och den sista dagen här var en fantastisk berättelse från alldeles nyss. Jag ska läsa den som avslutning här idag. Rasmin och hans fru Jasmin, tror jag, och deras fem barn låg och sov i sitt hem i Gaza när bombandet började. Natthimlen lystes upp av explosioner. Plötsligt träffades deras hus och det kollapsade över dem. Familjen begravdes under högar av betong och spillror. Mörkret omslöt dem och luften var tjock av damm. Trots att de var fångade under spillrorna fann de att det fanns ett litet utrymme runt dem som gjorde att de kunde andas. Barnens desperata snyftande och rädsla drev Jasmin till att be om ett mirakel. De oändliga minuterna blev till timmar och tiden gick oändligt sakta. 5 dagar och 5 nätter gick. Till slut hörde de ljud. Ljusstrålarna trängde igenom mörkret. Räddningspersonalen röjde långsamt och försiktigt vägen. Händer drog ut Rasmin, Jasmin och deras barn. En efter en. Täckta av damm. Med blåmärk och skråmer. Men vid liv. Alla var förundrade. Hur kunde det fortfarande vara vid liv efter så lång tid under ruinerna? Jasmin berättade. Ja, det här är jobbigt för mig att läsa ändå. Jag läste 2 gånger. Strålande av glädje, med tårar i ögonen, deras mirakulösa historia. En man i lysande vit dräkt kom några gånger till oss och hade med sig vatten och mat. Jag frågade honom om hans namn och främlingen svarade: jag är Isa, al-Masai, alltså jag är Jesus, Messias. Familjen hade varit överlåtna muslimer och hade aldrig tidigare varit i kontakt med några kristna. Nu har de tillsammans med andra i Gaza hittat sanningen. Det är som evangeliet får bli kött och blod. Och det händer idag och det händer som Sara predikade här för någon söndag sedan. Det händer mycket i det fördolda. Som vi inte ser. Och vi behöver veta det eller komma ihåg det. Det händer det man inte märker eller ser. Och även det som syns och märks är fantastiskt. Amen.